Vår predikotext idag på den gode herdens söndag, det är fortsättningen på evangelietexten. Så vi är alltså fortfarande kvar i Johannes evangeliets 10:e kapitel. Men vi fortsätter då med vers 11. Jesus talar och säger: Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte herden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också dem måste jag leda. Och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Om en människa vill immigrera till Sverige, om man vill ha uppehållstillstånd, kanske en dag medborgarskap, då behöver man uppvisa att man har ett skyddsbehov, kallas det. Skyddsbehov. Man har ett behov av skydd. Man utsätts för fara i det land man kommer ifrån. Människan har ett behov av skydd. Det är ett allmänt förhållande, ska jag säga, för alla människor. Vi har ett skyddsbehov. Och det kan man hantera på olika sätt. När jag pluggade till lärare i Umeå på 90-talet, jag är uppväxt i en liten stad i Piteå. Där tänkte vi i alla fall då inte på att det kunde vara farligt att vara ute när det var mörkt. Men så flyttade jag till Stockholm och träffade människor från flyttade till Umeå och träffade människor från Stockholm och Göteborg och Malmö. Och våra kvinnliga kurskamrater, de sa ibland så här: "Kan ni följa med oss hem?" "Nej", sa jag, "det tror jag inte att jag vill." För jag fattar inte vad det handlar om. De hade ett skyddsbehov. De var rädda för att gå hem när det var mörkt. Sen när de hade förklarat det så gjorde jag ju det. Men jag förstod inte det här skyddsbehovet som de kände. Under del av min studietid var också en serievåldtäktsman som kallades för Hagamannen aktiv. Han var väldigt brutal. Och nöjde sig inte med att våldta sina offer utan misshandlade dem också ofta svårt. Och det spred ju extra mycket skräck. Framförallt bland kvinnor. De var utsatta och i skyddsbehov. I vissa länder där inkomstskillnaderna är väldigt stora, där bygger de som har det lite bättre gated communities. Man bygger höga murar och så har man beväpnade vakter. För man känner ett skyddsbehov. Andra som är mycket fattigare kommer att vilja ta det jag har och kanske utsätta mig för våld. Vi har ett skyddsbehov. I onsdags, ungefär 5 kilometer från där vi bor, så tog en man med sin 12-åring för att cykla till simhallen. Och så var det ett ungdomsgäng som stod där. Vi vet inte exakt vad som sades. Han sa någonting till ungdomarna. Förmodligen någonting om att han inte gillade att de sålde droger öppet på torget. Och så fick han en kula i huvudet och dog framför sin son. Vi har ett skyddsbehov. Och vi har ett skyddsbehov som inte polisen, trots att de arbetar hårt, helt och hållet kan uppfylla. Vi har ett skyddsbehov som inte säkerhetsbälten eller brandlarm helt och hållet kan uppfylla. Ingen hemförsäkring skyddar oss från en dödlig brand eller en sprängning i vårt hus. Vi har behov av skydd. Och det är därför som det är så trösterikt att lyssna till Bibelns ord idag, både från gamla och nya testamentet, och höra att Jesus skyddar oss. Han är den gode herden. Och Jesus förklarar att herdens uppdrag är att skydda fåren mot fara. Han skyddar fåren mot att gå vilse. Det här kanske är väldigt orättvist, men det finns ett svenskt talesätt som säger dum som ett får. Det är lite förlämpande mot fåren. Men det bygger nog på en upplevelse av att de är lite vimsiga och springer omkring. Och har de inte en herde så tappar de bort sig. Kanske ramlar ner i en ravin. Eller springer ut på vägen i dagens samhälle. De behöver skydd mot att gå vilse. Men inte bara får behöver det, utan även människor. Den gode herden Jesus skyddar människor från att gå vilse andligt sett. Att fastna i tankesystem som övertygar oss om att allt som finns är bara det materiella vi ser runt omkring oss. Han vill skydda oss mot att gå vilse och fastna i tankesystem där vi blir övertygade om att det finns inget rätt eller fel, inget gott eller ont. Allt är kulturellt och ändras allt eftersom tiden ändras. Jesus vill skydda oss från att gå vilse andligt så vi tror att vägen till himlen eller paradiset eller moksha eller vad man vill kalla det går via mina egna gärningar, min egen ansträngning. Jesus vill skydda oss. Den gode herden skyddar fåren mot svält och uttorkning. Det är inte lätt för dem när de har betat slut på gräset att förstå. Vi måste gå över kullen där. På andra sidan kullen finns färskt gräs. Utan de behöver en herde som knuffar på dem lite grann. Ibland kanske han till och med har en vallhund som skäller och nafsar dem i bakhasorna. Det är svårt för fåren att hitta färskt vatten så att de kan dricka och överleva. Och så är det också för människan. Vi kan leta efter Gud. Vi kan leta efter Guds vilja, men det är svårt för oss att hitta rätt. Bibeln säger till och med, utan den helige ande är det omöjligt för människan att lyssna till Guds ord och förstå det. Vi behöver en herde som lotsar oss på den rätta vägen. Och inte bara vägen till tron och frälsningen, utan också vägen som kristen. För där finns det också raviner och tistelsnår och fara som hotar. Och just fara som hotar tar Jesus upp. Den gode herden behöver skydda mot vargen. Får är ganska skyddslösa. Om de blir attackerade av ett rovdjur så har de har inga vassa klor att försvara sig med. De har inga vassa tänder. Och en mulåsna kan sparka ganska hårt så där om den måste. Men fåren är lite klent. Skrämmer ingen varg. Vi kanske känner oss starka. Vi kanske känner oss stabila. Men när det blåser svårt så är vi också rätt skyddslösa inför djävulen, den andliga vargen. Vi har inte så mycket av egna krafter att sätta emot. Utan ganska snabbt om det börjar blåsa och båten börjar vicka så blir vi så där rädda som lärjungarna blev. Den gode herden säger Jesus, går så långt att han ger sitt liv för fåren, om han måste. Han strider med sitt eget liv för att rädda fåren från vargen. Och det här skulle jag kunna tänka, om det står så i en jobbannons, herde sökes. Risker på arbetsplatsen. Du måste skydda fåren med ditt eget liv. Då kanske man väljer en annan tjänst, kanske bibliotekarie eller något lite lugnare. Eller hur? Men Jesus förklarar att en inhyrd herde springer när fara hotar. Har man bara lön, då vill man nog inte ge sitt eget liv för jorden. Och det här kan vi se, det är intressant om man studerar, jag vet att en del av er är väldigt historieintresserad. Om man studerar legosoldater genom tiderna, då kan man se många exempel, inte minst på medeltiden men även senare. Att lojaliteten räcker så länge pengarna strömmar in och krigslyckan är god. Men om krigslyckan vänder och det verkar som man ska förlora, ja då kanske man hör sig för, vad kan man få om man byter sida? Och en morgon när generalen går ut, då är den tredjedel av armén borta. De har bytt sida och bara bytt blå hjälm mot röd hjälm. Eller vad det nu kan vara. Legosoldaterna springer när faran blir stor. Men den gode herden är beredd att offra livet. För han har inga andra får. Jesus säger, den herde som äger fåren kan inte offra den jorden och tänka, jag jobbar någon annanstans. För då har han inget levebröd. Så är det också för Jesus. När han vandrar upp till korset på Golgata så har han inte den här valmöjligheten att tänka, nej, människorna som jag ska rädda, det kostar för mycket. Kan jag rädda någon annan art på någon annan planet? Med kanske lite bättre arbetsvillkor. Han har bara oss. Det är oss han vill rädda. Och det är därför han går de här stegen villigt. Även om han är fylld av ångest. Och rädsla. Och smärta. Det är vad den gode herden gör. Men hur är den gode herden? Det beskriver Jesus också. Och då säger han att den gode herden känner sina får. Känner sina får. Och det tycker jag är imponerande. För mig ser ju alla får ungefär likadana ut. Men en god herde har koll. Är det här min jord eller inte? Jag vet att några av er har testat på att vara springvikarier i skolan. Och då kommer man in i ett klassrum och så har man en klasslista men man vet inte vad någon heter. Och så kanske man måste säga, du är rutig skjorta. Kan du lägga undan mobilen när du är snäll? Eller du i blommig blus, kasta inte sudd på de som sitter framför. Men det ger inte så bra verkan för man kan inte namnen på eleven. Den gode herden känner oss vid namn. Tänk på det. När soldaterna slår in spikarna i Jesu händer och fötter, då tänker han inte bara, jag gör det här för mänsklighetens skull. Utan han tänker på dig. Trots att du inte är född än. Trots att det är flera tusen år tills du ska födas. Så tänker han just på dig. Och han känner dig vid namn. Den gode herden vet inte bara vad vi heter. Utan han känner också vårt innersta. Jesus går så långt så han säger så här. Den gode herden känner fåren som sonen känner fadern. Och fadern känner sonen. Och vi vet att i treenigheten så är Gud en. Det är en Gud. Så väl känner Jesus oss. Och det kan vara lite skrämmande. För det finns saker om oss som vi helst skulle vilja dölja. Själviska tankar. Hetsiga, ovänliga ord. Handlingar vi skulle vilja ha tillbaka. Allt det känner Jesus till. Men det betyder också att vi inte behöver dölja någonting för honom. Det finns inget som vi behöver tänka. Det här måste jag nog dölja för Jesus om han ska vilja fortsätta skydda mig. För han vet det redan. Det är en tröst att han känner oss så väl och ändå går i döden för oss. Men Jesus vänder på det också och så säger han, herden är känd av oss. Vi känner till honom. Genom tron så känner vi igen Jesus. En del av er kommer ihåg Emmauslärjungarna som vandrar hem från Jerusalem till den lilla byn Emmaus efter påsken. Och de går där och är bedrövade och ledsna över att Jesus har blivit dödad och begravd. Och så dyker Jesus upp, men de känner inte igen honom till det yttre. Och så samtalar han med dem och förklarar att det är det som står i Gamla testamentet. Messias måste dö, men sedan uppstå på den tredje dagen. Och så blir de på lite bättre humör och så säger de, häng med hem till oss, vi vill gärna bjuda på middag. Och så lämnar Jesus dem. Och så står de där och funderar, vi kände inte igen hans utseende, men våra hjärtan brann. När vi hörde hans ord. Trons människa känner igen Jesu röst och Jesu undervisning. Och det betyder att vi också kan känna igen när någonting inte är Jesu ord, även om det framställs som det. Då skorrar det lite falskt i örat. Genom den helige ande så känner vi att här är någonting som inte är bra. Det stämmer inte med Bibeln. Det är något annat som förkunnas. Det sista jag vill ta upp är att den gode herden älskar sina får. Han gör inte bara ett jobb. Ibland kan människor utföra märkliga hjältedåd för att de har dåligt samvete. Det kan vara att man har gjort sig skyldig till ett väldigt svårt brott. Och så känner man, nu måste jag kompensera för det här. Jag måste med goda gärningar på något sätt uppväga det dåliga jag har gjort. En del människor kommer ut ur fängelset och säger, jag har gjort så mycket ont, nu vill jag göra gott. Jag vill jobba med människor som är utsatta och riskerar att välja våldets väg. Jag vill försöka leda dem på den rätta vägen. En del kan utföra stora hjältedåd för att de är ärelystna. De vill bli berömda. De vill få andra människors uppskattning. Tänk att få kliva upp på scenen på en stor gala och ta emot ett fint pris ur kungens hand. Eller tänk om när man på något sätt lägger ner karriären, någon bygger en sån här jättestor vräkig Zlatan-staty över en. Vore inte det fint? En del drivs av rädsla. Om vi utsätts för ett starkt hot, då kan adrenalinpåslaget göra att vi klarar sånt vi annars inte skulle klara. Någon som är paniskt rädd för vatten hoppar i ändå för att rädda sitt barn. Någon annan springer in i ett brinnande hus för att rädda en anhörig. Rädslan kan driva oss till hjältedåd. Men det är inte dåligt samvete. Det är inte ärelystnad eller ens rädsla som driver Jesus till sitt hjältedåd. Det är kärlek. Det är kärlek som är motivet och det ger oss tröst. För den kärleken känner han även idag. Den kärleken driver honom även idag. Jag har berättat det här förut, men repetition är ju kunskapens moder. Jag läste en artikel för många år sedan om en amerikansk kvinna som hette Elizabeth. Och hon och hennes man var ofrivilligt barnlösa. De hade fått missfall efter missfall efter missfall. Och så blev de gravida än en gång. Och allt verkade gå bra. Det här barnet var livskraftigt. Graviditeten fortlöpte normalt. Och så en dag så ringde det hemma hos Elizabeth. Och så sa läkaren, det är något konstigt med dina prover. Du måste komma in. Vi vill undersöka dig mer grundligt. Och så gjorde man det. Och så såg man att hon hade långt framskriden cancer. Och så sa de, vi måste sätta in tuffa cellgiftsbehandlingar nu direkt för att du ska klara dig. Och då sa Elisabeth, inte förrän jag fått föda mitt barn. Och läkaren sa, det kan vi inte rekommendera för det är inte säkert du klarar att skjuta på behandlingen. Och då sa hon, jag vill göra det i alla fall. Så den 9 mars 2014 så föddes en Lily Joyce. Och bara någon månad senare så dog hennes mamma. Det var för sent med cancerbehandlingen. Jag lyfter inte fram det här för att säga att man ska agera så som mamma. Men jag lyfter fram det därför att jag tänker att Elizabeth måste ha känt en väldig oro för sin dotter. Tänk att inte få vara med om hennes uppväxt. Att inte få skydda henne, ta hand om henne, uppfostra henne och lära henne allt det som föräldrar vill lära sina barn. Det måste vara mycket svårt. Så är det inte med Jesus. Jesus offrade sitt liv för dig, men han uppstod också. Jesus har inte bara lämnat kloka citat efter sig. Han har inte ens bara lämnat det arvet av syndernas förlåtelse och evigt liv. genom tron på honom, utan han vandrar med oss idag. Samma kärlek som drev honom att vandra upp till korset, samma kärlek driver honom idag när du vandrar i din vardag och möter förhoppningsvis inte dödligt hot varje dag, men andra typer av hot och frestelser och svårigheter. Du är inte ensam. Den gode herden är med dig. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus, tack för att du är den gode herden. Tack för att du gav ditt liv för oss. Men tack också för att du uppstod och vandrar med oss varje dag. Hjälp oss Jesus att inte tro att vi är ensamma även fast det kan kännas så. Hjälp oss Jesus att lyssna till din röst och följa dig på den rätta vägen. Vi ber i ditt heliga namn. Amen.